Adventstid, det är ju en härlig tid som vi ser fram, har sett fram emot, vi brukar se fram emot. Ordet advent betyder ju ankomst. Det syftar på Herrens ankomst. Och adventstiden har sina rötter i julfastan som fanns en gång för länge sedan. Som faktiskt var 40 dagar och speglade de påskfastans 40 dagar. Så traditionellt är advent alltså en tid utav fasta, av förberedelse och väntan inför firandet utav Jesu födelse vid julen. Alltså Jesu första ankomst. Och Jesu ankomst för ungefär 2000 år sedan, den var förberedd av Gud, den var väl förberedd, och vi ska strax återkomma till denna förberedelse. Men först så ska vi uppehålla oss något vid bakgrunden till Jesu första ankomst. Om hur tillståndet var bland människor och på jorden vid hans ankomst. Och detta är en ganska så mörk bild som jag är tvingad att måla här. Det är en bild som vi kanske värjer oss ifrån. Men det är den bilden som jag finner i Guds ord. Och det är en bild som beskriver ondska och ogudaktighet. Och detta har ju präglat tillvaron på jorden ända sedan syndafallet. När människan valde att bryta med Gud, sin skapare. När människan valde att inte lita på Gud och Guds välvilja och omsorg. Och när människan valde att inte lyda Gud. Och detta syndafall som vi kallar det, vi fick snart väldigt ödesdigra konsekvenser. Och det beskrivs redan i urhistorien från Noas tid. Att Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Och människan kom också att präglas utav detta avsteget ifrån Gud. Hon kom att präglas snart utav ogudaktighet. Och Paulus sammanfattar det här tillståndet bland människor i allmänhet i Romarbrevets första kapitel. Och han förklarar där också att denna ondska och ogudaktighet har framkallat Guds vrede och dom. Han skriver så här: Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud, eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Och några kapitel efter så summerar Paulus tillståndet att ingen rättfärdig finns, ingen, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Sådan är vi, Guds ingripande och Guds nåd förutan. Och sån är bakgrunden till ankomsten utav Guds son på jorden. Han kom till en värld utav konflikter och krig, ett fåfängligt sökande efter mål och mening, efter människor som var underlagda förgängelse och förnedring. Men i denna ömkliga och hopplösa situation så har Gud gett ett löfte. Och det blev känt främst bland ett av jordens folk, judarna. Och löftet, det gäller en person. En person som skulle ta sig an människan. Inte en politisk ledare, utan en person som är förmögen att ta sig an grundorsaken till tillståndet på jorden. Man kan säga att det är synd om människan. Men Stefan Gustafsson här, som jag läste nyligen, han framhåller att det är också synd i människan. Och det är detta som behöver åtgärdas. Synden i människan. En befriare. En återlösare. En som upprättar människan. Och vi utlovade en rättfärdig konung som en gång ska härska. I ett utav löftena som har getts och som gavs genom profeten Jesaja, så sägs det att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Hos de människor som en gång före Jesu ankomst levde på dessa löften, så fanns det en stor längtan efter att få se dem uppfyllda. Och en väntan. Man väntade på ankomsten utav den utlovade. Man väntade på en person som skulle komma. Och vi finner ett exempel på denna väntan i Lukas andra kapitel. Där berättas det om en man som hette Simeon. Och det står så här. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den heliga ande var över honom. Och den heliga ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens smorde. Han kallades ju för Messias, som man väntade på. Och Messias betyder just den smorde, eller Herrens smorde. Och så kommer han alltså, och då står det att ledd av anden kom han, alltså Simeon, till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning. Som du har berett inför alla folk, ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Men det var bara ett fåtal som gjordes uppmärksamma på denna ankomst vid den här tiden. Och sen gick det omkring 30 år av en fortsatt väntan och längtan bland folket. Och då träder en annan man fram som vi ska uppehålla oss lite vid. Det är Johannes döparen. Och lärjungen Johannes, han skriver så här i sitt evangelium. Det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Ursäkta. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Och folk undrade likväl om Johannes kunde vara den där utlovade, som man alltså kallade Messias. Och det står att detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade inte. Han bekände: jag är inte Messias. Och då sa de till honom: vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord: "Jag är rösten av en som ropar i öknen, gör vägen rak för Herren." Ja, vad gjorde alltså Johannes? Han kom dels för att, som det står, vittna om ljuset. Han skulle, om den som skulle komma, skulle peka ut Jesus. Men han hade också en annan uppgift. Han skulle göra vägen rak för Herren, för Messias. Och vad innebär det? Ja, han skulle förbereda människorna och göra dem redo att ta emot honom. Precis som hans far hade Zacharias en gång hade profeterat vid hans födelse: "Du barn ska kallas den högstes profet, för du ska gå före Herren och bana väg för honom." Johannes budskap var enkelt: omvänd er, himmelriket är nära. Och Johannes, han tar detta sin uppgift att förkunna och mana till omvändelse på väldigt stort allvar. Så till den grad att han till och med avvisar de människor som kommer som inte hade en genuin omvändelse. Till dem säger han: "Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen, och tro inte att ni kan säga inom er: vi har Abraham till far." Han varnar människor för att inte vara redo, att inte ha omvänt sig när Jesus kommer. För han säger om Jesus att han har kastskoven i handen och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan, men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Johannes gör alltså vägen rak för Herrens ankomst. Och för dem som har lytt uppmaningen till omvändelse och till att göra sig redo, så har han, när Jesus träder fram, ett underbart och trösterikt budskap. Han pekar på Jesus för sina lärjungar och säger: "Se Guds lam som tar bort världens synder." Så adventstidens budskap till oss, det handlar om väntan som innebär förberedelse. Och utifrån Johannes verksamhet så förstår vi att denna förberedelse består i att vi får rannsaka oss själva och omvända oss. Att vara beredda att göra upp med det onda och med ogudaktigheten. Och Johannes, han har faktiskt en del konkreta uppmaningar och påpekanden också till de människor som kommer och söker sig till honom. Och de handlar om girighet och materialism. Och det kan man säga att det är en ironi att den helgen som firas till Jesu födelse är årets värsta köpfest och ett frossande i materialism. För många som lyssnar här nu så kanske det ändå handlar mera om att ge vid julen än om att få. Men vi får ändå fråga oss: vem är Herre? Vem är i centrum? Och finns det plats i våra hjärtan för honom som kom i fattigdom och i ödmjukhet? När Jesus kom, när han trädde fram i offentligheten, så var det många som inte var redo. För Johannes, han skriver så här: "Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom." Och därför menar jag att vi idag också behöver rannsaka oss själva. Vad behöver vi omvända oss från för att vara uppriktiga i mottagandet av Herren Jesus? Efter Jesus hade farit upp till himlen så sände han brev till församlingar i mindre Asien, som vi kan läsa i Uppenbarelseboken. Och man kan fråga sig om det behövs omvändelse bland dem som en gång tagit emot Jesus. Behövs det omvändelse i församlingarna? Ja, jag blev förvånad över att finna att i 4 utav dessa 7 brev till församlingarna så manar Jesus till omvändelse. Till sina egna församlingar. Till Efesus så skriver han: vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Till Pergamon, församlingen i Pergamon, skriver han: du har några som håller fast vid Nikolaiternas lära. Nu vet vi inte riktigt vad det var för lära, men det var något som uppenbarligen förgiftade en del av församlingen. Och då säger Jesus: vänd därför om, annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min muns svärd. Och till församlingen i Sardes: du har namn om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och stärk det som är kvar och som var nära att dö, för jag har inte funnit dina gärningar fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, håll fast vid det och vänd om. Och till församlingen i Laodicea: alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om. Detta är alltså uppmaningar till omvändelse för församlingar och för enskilda. Jag skulle också vilja trycka på att när det gäller vårt eget och församlingens vittnesbörd om Jesus, så kräver det också ett vägbanande, precis som Jesu ankomst, första ankomst, banades en väg utav Johannes verksamhet. Och de som lyssnade till Johannes och de blev medvetna om sin synd på ett helt nytt sätt. De bekände den och vände sig bort från den. Och det är också en nödvändig del i vårt evangelisationsuppdrag. Att den helige ande får verka på ett sådant sätt genom vår förkunnelse, att detta får ske som förberedelse. Och de människorna som på så sätt hade tagit emot Johannes maningar, de kunde antagligen sägas om dem följande: saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Och saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. De här saligprisningarna från Jesus, jag läste de fyra första nu, de hjälper oss att förstå vad omvändelse innebär. De hjälper oss att titta in i hjärtat hos en människa som har omvänt sig. De här orden ifrån Jesus är bland det första som Matteus återger i sitt evangelium som Jesusord. Det allra första efter Jesu har döpts och frästats i öknen är detta. Det står: från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, himmelriket är nära. Alltså precis samma budskap som Johannes. Och några verser senare så kommer bergspredikan, som alltså inleds med de här saligprisningarna. Den omvända människans salighet skulle vi kunna kalla det. Fattig i anden, alltså inte full av egenrättfärdighet. En människa som känner sin brist och inre fattigdom. Hon sörjer. Kanske hon sörjer över sin synd och brist, men kanske också annan slags sorg. Sorgen kan i en del fall göra människan bitter, men det finns också en sorg som leder oss närmare Gud. Ibland när Gud tar ifrån oss något som vi håller kärt, så för det oss närmare Gud. Jag fann ett ställe i Jeremia där det står så här: du har tuktat mig, jag har blivit tuktad som en otämd kalv. Omvänd mig, så blir jag omvänd, ty du är Herren min Gud. Så att tuktan och sorg kan ibland förbereda oss för det som Gud vill göra i våra liv. Det står om den här människan att hon är ödmjuk. Saliga är de ödmjuka. Och ödmjukhet är en förutsättning för att komma till Gud och kunna ta emot vad han har att ge. Jag kom här att tänka på den samaritiska kvinnan som Jesus mötte vid brunnen. Det står om i Johannes 4 kapitel. Och om ni känner att ni inte är bekanta med den här berättelsen, så titta gärna på den sen, för jag ska bara väldigt kort återge. Jesus kommer dit mitt på dagen, det är varmt, han är trött och törstig, och han ber henne om lite vatten. Och så småningom så erbjuder Jesus kvinnan, han säger: jag kan ge dig det levande vattnet. Och i början av det här samtalet så kan vi säga att den här kvinnan, hon är ganska näbbig. Hon är lite obstinat och hon är kanske till och med lite ironisk och så i hur hon svarar Jesus. Men så kommer det en punkt i samtalet då Jesus plötsligt säger: gå och hämta din man. Och hon svarar: jag har ingen man. Och då säger Jesus: där svarar du rätt, för 5 män har du haft och den man du har nu är inte din man. Och kvinnan blir här medveten om det som har brustit i hennes liv och att hon också står inför en helighet. Och uppenbarligen sker det här en omvändelse hos henne, att hon ödmjukar sig. För att tonen ändras hos henne. Och hon bekänner, och hon tar också emot Jesus såsom Messias. Så saliga är de ödmjuka. Och saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. En omvänd människa har en ny slags längtan i hjärtat. Och även om hon inte kan prestera rättfärdighet, så hungrar och törstar hon efter den. Hon gläder sig över den rättfärdige när hon möter honom och lyssnar till honom. Och hans löfte att den som hungrar och törstar efter rättfärdighet ska bli mättad av honom. Vi slutar med det som Jesus säger i anslutning till liknelserna i Lukas 15. Som ju handlar ett kapitel som handlar om omvändelse. Det blir större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Det blir stor glädje i himlen över en enda som omvänder sig. Och tar vi detta till oss, så kan adventen för oss bli en tid utav förberedelse och väntan inför vi får fira Jesu ankomst. Då ska vi be. Heliga ande, det är du som gör levande. Vi är beroende av dig. Jag ber att du gör detta ordet levande i oss. Jag ber att ditt liv får flöda i oss. Tack Jesus för din ankomst. Tack för att du lät förbereda din ankomst genom Johannes verksamhet. Hjälp oss att förstå vikten utav förberedelse. Och jag ber att du välsignar vår adventstid. Jag ber att du välsignar den för var och en som är här och lyssnar idag. Och jag ber att du får bli mottagen och att du får bli ärad och älskad och trodd i våra liv. Amen.